Så, välkomna allesammans och då och då så får man höra och få veta så att säga att folk lyssnar på internetbudskapen, men för er som gör det, vi är jätteglada om ni hör av er, skriv ett e-postmeddelande eller någonting och berätta att ni lyssnar och så vidare. Det är alltid roligt att höra vilka som finns i bandlandet så att säga. Eller cyberlandet kanske man skulle säga nu. Fick någon reklam från någon firma nyligen och de sålde kassettband. Jag tänkte liksom, vem håller på med kassettband liksom? Det är någonting som verkar så föråldrat. Men när jag gick i skolan då hade man inte ens kassettband, utan då hade man såna här stora rullar på bandspelarna då, som man skulle hålla på och sätta runt så här liksom. Men sen kom kassettbanden och tyckte man det var en revolution liksom. Det var bara en sån här liten grej. Ja, utvecklingen går framåt med andra ord. Vi ska slå upp Romarbrevets 7:e kapitel. Och vi ska läsa från 22 versen fram till 8:e kapitlet och 4:e versen. Och det är en så härlig brytpunkt där emellan de här två kapitlerna. Men vi kan göra så här att vi ber bara att Gud välsigna. Vi kan stilla våra hjärtan, fokusera i tankarna, och det gör en skillnad när vi gör det vad det gäller smörjelsen. Därför att vad fienden vill, det är att han vill distrahera oss, att vi tänker på allt annat, vi är upptagna med allt annat. Så låt oss bara be att Herren välsignar. Jesus, vi ber just nu att du välsignar ditt ord. Herre, vi vet att ditt ord i Jakobs första kapitel står det att det har kraften att frälsa oss. Dels givetvis pånyttfödelse, men ordet frälsning står i sammanhanget där som att befria oss ifrån allt det som vårt kött leder oss in i. Och Herre, vi verkligen ber att vi kan ta till oss ditt ord idag på djupet i ditt namn. Amen. Romarbrevet 7, vers 22 och framåt, ända fram till kapitel 8, vers 4. Det är aposteln Paulus som skriver: till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så vers 4 här, sista versen. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Ska vi läsa en vers till, och den är från Daniels 7:e kapitel. Daniel 7 och vers 25. Det talas om antikrist här. Denne ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Det låter lite kryptiskt. Och vi ska inte nu spendera tid på att utlägga texten här, men poängen är att det talar om antikrist, Och faktum är att när det står här att han ska ansätta de högstes heliga, det är alltså de troende, så står det egentligen att han ska trötta ut oss. Och det är någonting som vi upplever väldigt mycket, och jag hörde faktiskt flera människor tala om det här alldeles nyligen, hur oerhört trötta vi blir. Vi har mer semester nu, lagstadgad semester, vi har mera knappar att trycka på som gör våra arbeten, allting. Ändå känner vi oss så trötta. Och ibland är den här tröttheten nästan övernaturlig. Vi förstår inte var den kommer ifrån. Men den kommer just ifrån att atmosfären som är runt omkring oss är allt mer laddad. Därför att vi drar oss närmare den tiden då Jesus ska komma tillbaks. Och intressant att se hur han ska försöka att ändra heliga tider och lagar. I fredagskväll så samtalade vi med tre stycken unga killar på stan. Och jag märkte en sak. Jag vet att det här är inte populärt. Jag kanske säger flera saker idag som inte är populära. Men jag upplevde att många gånger när man talar till människor så är det inte en fråga om huruvida de känner sanningen eller inte. Utan det är en fråga om huruvida de vill känna sanningen eller inte. Därför att de här killarna, de visste väldigt mycket. Men de ville absolut inte ha med Gud att göra. Och jag var imponerad över hur oerhört kreativa de var i sina tankar. Att förklara bort allt det som Bibeln så uttryckligen talar om. Att vi kan se och förstå genom hans skapelse. Och jag tog fram min lilla bibel. Och jag läste Romarbrevet 1 och verserna 18-20. Hur det står att allt det som vi kan veta och förstå om Gud, det finns redan där genom skapelsen. Ta fram ett teleskop. Ta fram ett mikroskop. Titta på stjärnorna eller titta på det liv som finns som är för litet för det normala ögat när man ser det. Och titta på hur allting är sammansatt. Och nu ska jag inte predika om evolution och darwinism i motsats till skapelse. För det har vi gjort tidigare. Men bara som en uppföljning. Säger att det är en fantastisk komplex värld. Som inte kan ha kommit till av en slump. Som inte kan ha kommit till utan ett syfte. Allt detta finns att se och förstå för människorna. Men ändå så står det att de förtrycker. De trampar ner sanningen. Och det är så uppenbart. Och vi ger upp så många gånger. Liksom, om du vill tycka och tänka så. Liksom, var och en blir salig på sin tro. Det är en lögn att var och en blir salig på sin tro. Det finns inte någonting som heter så. Salig blir man på tron på Jesus Kristus. För han är den enda som är en värdig frälsare. Alla andra religioner och ismer och filosofier och allt vad det är kan ha godhet i sig. Och de kan ha en form av vishet. Men de har inte ett frälsningsbudskap. Därför att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. I Johannes 14. Och jag tror att det är vers 3. Så låt oss inte köpa detta. Att det finns många vägar. Och jag vet inte om ni har tänkt på det. Men sanning. Om man pratar med människor idag om sanning. Så sen, vadå sanning? Det som är sant för dig är inte sant för mig. En annan fantastisk lögn. Det finns inte flera olika sanningar. Det spelar ingen roll om du är en filosof eller någon stor tänkare. När du kör hem med bilen efter en dag i tankeverkstaden så kommer du att stanna vid rödljuset, för du vet att om du kör igenom där och krockar med en annan bil så gör det ont. Men nej, om jag i min tankevärld inte tror att bilarna skadar mig, då gör de inte, jag bara kör rakt igenom rödljuset. Vi gör inte det. Alla människor som flummar till det när det väl kommer till kritan, så kan jag lova er att de också vet att det finns en verklighet. Och den verkligheten, om vi går emot den, den gör ont. Så låt oss inte tro på alla dessa flumnissar som är där ute och försöker att tala om för oss att det inte finns någon objektiv sanning. Det gör det. Frågan är om det är den sanning som vi har Det är en annan sak. Men låt oss då resonera runt detta. Och vi hade ett resonemang. De här tre killarna, en av dem sa inte ett ord. Han bara lyssnade. Och det är kul, man har alltid sådana. Alltid människor som inte säger ett ord och lyssnar. Och man vet aldrig vad de gör. En var kaxig, riktigt kaxig, och trodde att han hade svaret på allting. Och liksom ville på något sätt försvara en livsstil som inte var av Gud. Och den tredje var mera intellektuell och hade massor av frågor. Och de sa så här att de trodde på andliga lagar. De trodde på moral. Förlåt mig. Nu backar vi tillbaks. Trodde inte på andliga lagar, men de trodde på naturlagar. Oh ja, det finns naturlagar. Det vet vi liksom. Men jag ställer bara frågan, varför? Varför? Jag tror jag sa varför 100 gånger till de här killarna. Varför? Ni tror att saker och ting är på ett sätt, men varför? Därför att deras tankar är inte genomtänkta. Det är bara flumsnack. Det är bara lögner som kommer från olika skolböcker. Att så här och så här är det. Och det är inget antagande. Kom inte och berätta för mig att dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Därför att det var ett stoftmoln som kvävde dem. Därför att det var ett vulkanutbrott. Ni har ingen aning om vad som hände för 65 miljoner år sedan. Ingen aning. Det är spekulation. Det vet ingen. Tala istället om för mig hur gamla husen är i Gamla stan. Det vet man inte heller. Någon skrev i tidningen och sa att vi vet inte hur gamla de är. Ja, men de är ju bara 300-400 år. Ni vet hur gammal den här världen är. Och ni vet hur dinosaurierna dog ut och allting. Det vet ni. Och ni vet hur många istider det har varit. De har kommit och de har gått. Och det är det ena med det andra. Och det presenteras som sanning. Man har ingen aning om det. Visa först att ni vet vad som hände för ett par generationer sedan. Men det vågar man inte. Där kan man inte vara dogmatisk. Varför? Jo, därför att där kan man gå och kolla upp grejer. Det är ingen som kan gå tillbaka 65 miljoner år och kolla upp vad som hände med alla dinosaurierna. Det är ingen som kan. Och då kan man vara kaxig. Då kan man presentera saker så att människor får en helt annan världsbild. Så att någon sitter och säger att det är mera logiskt att tro att den här världen har kommit till av en slump än att det finns någon skäggig gubbe i himlen. Jag har inte sagt, och ingen annan kristen heller, att Gud är en skäggig gubbe i himlen. Det är vi som tror att han är, för att det står att ett maskulint pronomen, han, och Gud är evig, och då tänker vi oss att han är gammal. Så då tänker vi oss att Gud är en skäggig gubbe. Men han är ingen skäggig gubbe, han är Gud själv. Vi vet inte, Gud är ande. Det är en helt annan sak. Och de här killarna, de gick på och de gick på. Och jag tänkte just på det här liksom, att de tror att de kan ändra saker som är på ett visst sätt. Det finns självklara sanningar. Och det är väldigt intressant att se hur man undertrycker sanningen. Och det finns lagar på alla områden. Det gör det också på det andliga planet. Och det är viktigt att förstå. Därför att om vi går emot dem, då händer det saker. Paulus här skriver om att det finns en lag som är synden och dödens lag. Vad är synden och dödens lag? Jo, synden kom in i den här världen. Och resultatet av synden var död. Det finns inte en människa som har levt på den här jorden som inte har dött så småningom. Förr eller senare dör vi. Ingen har kunnat undfly döden. Så genom synden kom döden. Det är en lag. Spelar ingen roll hur mycket hälsodrycker vi dricker och hur mycket vi motionerar och hur mycket vi liksom forskar och hur mycket vi kommer till kunskap om olika sjukdomar etc. etc. Kanske vi förlänger våra liv lite grann, men alla människor dör. Det är en lag, säger Bibeln. Och det är synden och dödens lag. Och Paulus säger att jag var under den här lagen. Jag kunde inte komma undan där. Men det finns en annan lag som har kommit in och ersatt den här lagen. Och det är livets andes lag. Jo, hur gick det till? Jo, därför att Jesus Kristus kom in och uppfyllde lagen som inte vi kunde uppfylla. Och han satte dess makt ur spel. Läs första Korinthierbrevet 15 och verserna 55-58, de sista verserna där. Då står det att syndens kraft är i lagen. Att när lagen kommer in och vi tänker på lagen, då fördömer den oss. Och vi tappar liksom allting. Vi förstår inte riktigt hur saker och ting funkar. Och vi dör så småningom. Vi dör också i vårt andliga liv. Därför att den här lagen som vi inte kan leva upp till, den fördömer oss. Men nu har det kommit in en annan lag. Han som var laggivaren. Han som var lagtolkaren. Han som var lagtillämparen. Han har upphävt denna lag för alla de som tror. Han har slutat på lagen i Romarbrevet 10:4. Så att nu är vi under livets andes lag. Döden har inte längre någon makt över oss. Fantastiskt. Fantastiskt. Någon säger, hur fungerar det? Låt oss ta en enkel illustration. Tyngdlagen. Den vet vi alla finns där. Och vi kan försöka liksom att upphäva den. Hur mycket kan vi hoppa liksom? Omöjligt. Det finns vissa människor som kan hoppa jättehögt, men ändå. På månen kan man hoppa högre, för det är mindre dragningskraft. Men i vilket fall, det finns en tyngdlag. Och vi kan inte upphäva den. Men om det är någon som har flugit någon gång, så vet ni att det finns en annan lag som heter aerodynamikens lag, som gör att den lagen tar över och upphäver på det sättet tyngdlagen. Så det som egentligen inte borde gå, nämligen att lyfta från marken, går. Därför att aerodynamikens lag är en högre lag än gravitation. Just det, gravitation. Det var nära. Men annars hade det blivit helt annat. I alla fall så tänkte jag bara på hur fantastiskt det är att på samma sätt så är vi nu under en annan lag. Och alla kristna, alla som har trott, har övergått från döden till livet. Har övergått från mörkrets rike till hans älskade sons rike, Kolosserbrevet 1:13. Vilken fantastisk, underbar övergång. Vi var under en lag som inte vi kunde komma undan. Men genom Jesus Kristus och hans fullbordade verk så kan vi göra det. Men Paulus säger att även erfarenhetsmässigt, därför att han var frälst när han skrev detta, så jag förstår inte liksom mitt resonemang. Jag gör allt jag kan, men det är inte tillräckligt. Jag är ändå fördömd. Men så säger han här att, vad ska jag göra? Vilket elände. Och sen säger han, vilken befrielse. I Kristus Jesus har jag liv. Och han säger, det finns ingen fördömelse. Även om jag inte lever det liv som jag borde leva, eller önskar göra, eller har som ambition att göra, så ändå så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag. Wow! Vilken lag är vi under som kristna? Inte döden och syndens lag, utan under livets andes lag. Och det är fantastiskt att det har upphävts. Gud har inrättat vissa lagar. Skriften uppenbarar dem. Och vi får upptäcka dem. Och det gäller också på det andliga planet. Och det är det som är så underbart, att varför ska vi strida med Gud? Vi gör det hela tiden. Men jag upptäckte verkligen med de här killarna att det fanns ett oerhört hat mot Gud. Liksom att man liksom, vad som helst, men inte den kristne guden. Vi kan vara toleranta, vi kan resonera, vi kan göra alla de här sakerna, men inte den kristne guden. Men det var så intressant. Därför att jag ställde hela tiden den frågan. Varför? 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 Jag säger, jag går inte härifrån förrän du kan svara logiskt på, eller nej, vad det är jag försöker säga. Och de slingrade sig och de försökte hela tiden. Men så var det så roligt, för att helt plötsligt så kommer det några andra och de drar iväg. Och så var det en kille som av de här tre som blev kvar med oss. Och så säger han så här. Han säger, är det så att om man syndar, då hamnar man i helvetet? Helt plötsligt var han troende. Alltså, det är så märkligt, va? Därför att alla vet att det finns en Gud. Jag vill inte ha någonting med honom att göra. Men i ett ögonblick där så är det så. Och under ett par minuter fick vi bara dela evangelium med honom och säga att, vet ni, det är så att synden och dödens lag finns. Och alla som dör utan Kristus, ja, går evigt förlorade. Men det finns ingen synd som Kristus inte dog för. Det finns ingenting som inte Gud kan förlåta. Och jag vet inte vad han hade i åtanke. Men helt plötsligt så, liksom, vet ni vad jag menar? Att Guds ande vet var ett öppet hjärta finns. Och han leder oss alltid underbart. Så trots att vi hade den här ganska... men jag tror att de gillar det här. Jag upptäckte att människor gillar också detta. Att liksom man är lite trött på det här flummeriet. Vi kan verkligen ställa raka frågor till människor. Men är det någon som vet vad ordet pragmatisk betyder? Jag ger en enkel förklaring. Det som fungerar är rätt. Det är pragmatismen i ett nötskal. Det som fungerar är rätt. Och det är väldigt intressant hur evolutionsteorin har smugit sig in i alla tänkbara läger. Alla tänkbara läger, inte bara biologi. Om det är någon som har studerat lag och juridik någon gång, så kommer ni att upptäcka att där finns de här tankarna. Väldigt prominent. Och helt plötsligt säger man, jo, men det är inte liksom vad som är sant. Utan vad som gäller idag i domstolsvärlden, det är vilka fall som har blivit etablerade. Det är vad som gäller. Om ett fall har blivit bedömt på ett visst sätt, då är det det som gäller sen. Så det gäller att det liksom blir rätt från början här, ur ens eget perspektiv. Det handlar inte om att det finns en objektiv sanning som vi är under och relaterar till och liksom söker. Det handlar om vad är det som fungerar. Det är flytande gränser. Det är evolutionstänkande. Sanningen är inte förhandlingsbar. Den är vad den är, därför att Gud har sagt att det är som det är. Och man stöter på det överallt. Så pragmatismen fungerar inte heller. Den tycks fungera under en tid, liksom. Ah, det här funkar, då är det som gäller. Men förr eller senare, och jag kan inte hjälpa det. Jag kan inte hjälpa det. Men ofta så tänker jag på den dagen. I Uppenbarelseboken kapitel 20. När hela världen ska stå inför Guds vita tron. Hela världen. Och göra räkenskap för vårt uppror. Och det blir allt mer klart för mig hur denna värld är i uppror mot Gud. Vi talar alltid om att den är okunnig. Ja, till viss del är det sant. Men det står att de undertrycker sanningen. I Romarbrevet 1:18-20. Man undertrycker sanningen. Man vill inte ha den. Många gånger. Men samtidigt vet vi att Gud verkar i människors hjärtan. Och många, många öppnar upp sig. Och vi märker det också. När vi talar förra fredagen. Hade ett otroligt bra samtal med några. Och verkligen. Det finns också mycket hunger. Mycket öppenhet. Och det är fantastiskt. Att se att många genomskådar de här sakerna också. Liksom man har fått korvstoppning i skolan och uppväxten hela tiden om de här sakerna. Finns det inte någonting annat? Är vi inte någonting mer än överlevnadsmaskiner som är programmerade av slumpen, våra gener, så att vi ska överleva i den här miljön som vi är? Är vi inte någonting mer än så? Absolut. Och människor vet det. Därför människor behöver kärlek, man behöver accepterande. Var kommer de här sakerna ifrån? Det är en väldigt kall världsbild som serveras människor. Är det konstigt att unga människor och vuxna mår dåligt när man får höra att allt man är, det är ett väldigt sofistikerat misstag. Stort sett, liksom, pang, boom, så bara blev vi till av en slump. Och om det är allt jag är, då finns det inte mycket hopp. Men i Kristus Jesus så har vi ett fantastiskt hopp. Jag vill nämna några saker här idag. För det första, vi behöver förbli i honom. Vad innebär det att förbli i honom? I Johannes 15 så står det att förbli i mig, säger Jesus flera gånger. Det är det enda sättet som vi kan bära frukt. Vi kan höra Guds ord utan att egentligen tro på det. Vi kan gå till kyrkan och vi kan säga, ja, jag tror inte på det där riktigt. Åtminstone inte så som den där pastorn förkunnade. Eller vad det nu kan vara. Och man liksom sitter där och man hör det, men man tar inte till sig det. Och det här var ett problem som vi läser om i Hebreerbrevet hos Israel. Det står att de trodde, de hörde ordet, men de tog inte till sig det. Så att vad vi behöver, det är att vi behöver tro på Guds ord när vi hör det. Och låta det förbli i oss. I Matteus 10, verserna 38-39, så står det att ta upp ditt kors. Vad betyder det? Jo, att acceptera vår död med Kristus. Och att ta emot uppståndelselivet. Att acceptera att synden och dödens lag inte längre är den lag som jag är under. Utan jag är nu under livets andes lag. Om jag är ledd av anden. Om jag inte är ledd av anden, så erfarenhetsmässigt så är jag under synden och dödens lag. Även då jag ställningsmässigt för alltid har övergått från död till liv. Men erfarenhetsmässigt så kommer jag tillbaks under lagen. Och det var det som Paulus gjorde. Han upplevde Guds förlåtelse. Han tog emot honom. Men efter en tid så började han gå tillbaka till det gamla mönstret. Det fariseiska mönstret. Där lagen helt plötsligt var det som han på något sätt trodde skulle frälsa honom. Inte nu pånyttfödelsemässigt. Men i bemärkelsen i det dagliga livet. Och vad upptäckte han? Fördömelse. Ingenting annat. Fördömelse. Jag arma människa, säger han. Men vem ska frälsa mig? Jo, Jesus Kristus. Så kommer de här fantastiska orden. Att det finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och vi behöver också vila. Vila är någonting intressant. I Hebreerbrevet 4 så talas det om en vila. En evig vila. Verserna 9 och 10 där. Men det är inte den heller, utan vi behöver också kunna vila i vardagen. I vårt vanliga liv. Och det finns många tillämpningar på vila. Jesus har fullbordat sitt verk. Han har satt sig ner på faderns högra sida. Står det i Hebreerbrevet 1:3. Och vi är sittande där med honom. I Efesierbrevet 2:6. Vad betyder det? Han vilar från sitt verk. Vi sitter, vi är i Kristus. Där han är sittande. På tronen. Vad betyder det? Vi vilar med honom. Vi njuter av det resultat som har kommit av hans offerdöd på korset. Vi njuter av de här sakerna. Och det i sig självt kommer. Genom det i sig självt kommer en vila. Därför att ni vet hur mycket strävande det finns. Hos många av oss som kristna ibland. Vi försöker att bli någonting. Vi försöker att göra någonting. Men det är vår utgångspunkt. Dolda, vårt liv är dolt i honom. Han är sittande med på Gud, Guds faderns tro. Men stillsamhet är någonting som är viktigt när det gäller vilan. Jag säger inte nu att en tystlåten människa är en andlig människa och en pratsam människa är oandlig. Det är inte det jag säger. Men jag säger för oss alla så finns det en tid när det är viktigt att vara stilla. I Saltaren 4 och vers 5 så står det så här: tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Tänk efter i era hjärtan under nattens vila och var stilla. Och jag tänker liksom, hur många gånger stannar vi upp och lyssnar på Gud? Liksom, vi har så bråttom. Vi har så mycket. Och när vi inte har någonting, då skapar vi liksom stress och grejer. Liksom hela tiden. Jag är expert på det. Fråga mig om ni behöver råd. Men tänk efter era hjärtan. Och i Psaltaren 46:11 står det: var stilla och besinna att jag är Gud. Tänk på det många gånger liksom, vi, detaljerna runt omkring oss, de rasar. Och vi, hur ska vi liksom fixa det här och så vidare. Och Gud säger: men var stilla och besinna att jag är Gud. Inse att jag kan förändra en situation på en sekund, en millisekund. Men ofta gör vi inte det. I Kolosserbrevet 3:3 som vi citerade nyligen här, så är vårt liv dolt i honom. Det betyder att vi vilar i en person. Vi vilar i det faktum att vi är accepterade för all evighet i sonen. Vi behöver aldrig tänka på det igen. Är jag accepterad av Gud? Ja, men du vet inte vad jag gjorde igår. Nå, det kanske var något dåligt, dumt, felaktigt. Okej, bekänn det. Och ha ett rent samvete inför Gud. Men accepterandet förändras inte. Vi är för evigt accepterade i honom. I sonen. I hans älskade. I Efesierbrevet 1:6 talas det om det. Och vi är nya skapelser. Det är vilka vi är. Och när vi mediterar över de sakerna, då kommer det också en vila. Och vi behöver den här mentala vilan. I Jesaja 26 och vers 3 så står det: den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, ty på dig förtröstar han. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. Vad innebär det att vara fast i sinne? Att vi mediterar på hans ord. Idag vaknade jag väldigt tidigt. Och jag var inte trött. Jag bara vaknade så här. Vad gör jag nu? Ofta brukar jag bara gå upp, för det är ingen idé liksom att ligga och snurra och kämpa liksom, utan går upp och sätter igång och jobba oavsett vilken tid det är. Men poängen är, idag liksom, jag vet inte, det var så lugnt, tyst, stilla. Och jag började bara liksom att citera bibelverser för mig själv. Liksom, tog inte fram bibeln, för då hade jag väckt tanken. Det är bara långt att liksom citera. Vilka bibelverser kan jag? Första Mosebok 1:1, till exempel. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen liksom, hur många verser kan jag i första Mosebok, andra Mosebok? Gick igenom bibeln liksom, citera. Ibland på svenska, ibland på engelska. Liksom, vilket som jag kunde. Och liksom den här versen. Och vilken frid som kom. Liksom, wow. Jag tänker på Guds ord. Liksom. Fantastisk grej. Och när vi är fast i våra sinnen, då bevarar de oss i frid. Och sedan tänkte jag också på i Markus 6:31. Det talas det faktiskt om en fysisk vila. Jesus säger till lärjungarna att kom till en öde plats med mig. Vet ni, ibland så behöver vi dra oss tillbaks lite grann för meditation, för att vi sen ska kunna leva och möta den här världen. Även Jesus själv gjorde så. Han hade tider då han drog sig undan för att sen kunna möta folket igen. Och han sa till lärjungarna: låt oss dra oss undan för att få lite vila. Kom till en ödslig plats. Och jag tänker på det ibland liksom, att sätta av den här tiden. att gå undan lite grann. Hitta den här lilla hörnan där hemma eller någon plats ute i skogen eller vad det nu kan vara. Med sin lilla bibel, med sin lilla andagsbok, med sina anteckningar. Och liksom sitta där och låta de här sakerna gå igenom. Liksom, tänk själva på det. En timme på söndagen är inte nog. Om jag sen går ut och blir överöst av den här världens lögner och förbannelser. Jag använder till och med det ordet, för det är vad det är. Denna värld är under en förbannelse. Därför att den är under döden och syndens lag. Om jag är under det hela veckan och matar mig med allt detta, då räcker inte söndagen. Då räcker inte den där timman. Det är ett tankställe där jag kan liksom få med mig mycket. Men jag behöver gå vidare. Jag behöver ha mina anteckningar. Jag behöver lyssna på budskap. Jag behöver göra det här. Därför att annars har jag ingen vila. Och jag märkte med de här killarna som vi pratade med i fredags. Det fanns ingen vila. Det var bara en oro hela tiden. Varför? Därför att man stred med Gud. Det var en strid. Det var inte det att de inte trodde. De visste mycket väl, precis som alla andra människor, att det finns en skapare. Men om den skaparen finns. Och en person sa det till och med. Liksom, en moralfråga. Liksom, Gud säger sig och så om det och det. Just det. Det är det som är problemet. Gud säger sig och så om det och det. Och därför vill jag inte ha någonting med att göra. Honom med att göra. Men att han finns, det vet jag. Det vet jag. Och det är bara ett krig. Människan krigar mot Gud. Och det kommer att kulminera i antikrist. När han har hela världen under sig själv. En enda person. Och han ska försöka att förändra tider och lagar. Förändra det som är etablerat. Och säga liksom att det är inte så. Har ni hört det ibland hur människor föreslår att vi ska skriva om historien? Men vänta lite grann nu. Vadå skriva om historien? Den har redan hänt. Saker och ting är på ett visst sätt. Nej, vi skriver om historien. Men det börjar ju låta som i länder som har diktaturer. Där skriver man om historien. Och vi som skryter över att vi bor i demokratiska länder. Ska vi också skriva om vår historia? Ja, den är flytande. Det är inte bara framtiden som är flytande, utan tydligen också historien. Det finns ingen vila när vi strider mot Gud. Och det gäller också oss som kristna. Vi strider mot Gud i olika frågor. Liksom, Gud har sagt någonting. Nej, det är inte så. Nej, vi står emot det. Och vet ni, jag vill inte gå ut med några procentsatser. Men jag vet att det finns kristna psykologer som har gjort undersökningar och kommit fram till att så mycket av våra emotionella problem och till och med andra saker, de har med detta att göra. Man har ingen vila. Man är ständigt i strid med någonting. Och det orsakar så mycket av de här emotionella problemen. Men vilan tar bort det. Och i Jesaja 28:20 så står det så här. Jesaja 28:20. Ty sängen är för kort att sträcka ut sig på. Och täcket är för smalt att svepa in sig. Jag läser en gång till. Sängen är för kort att sträcka ut sig på. Täcket är för smalt att svepa in sig. Har ni någon gång legat i en för liten säng? Det är jättejobbigt. Liksom. Man kan inte sträcka ut sig om man rullar runt sig. Jag har gjort det några gånger. Eller haft en filt eller ett täcke som är för litet. Liksom. Man fryser då. Fryter av fötterna. Sen täcker man fötterna. Då börjar man frysa över axlarna och överkroppen. Liksom. Det räcker inte till. Och så är det med den här världen. Det är som en för kort säng. Eller ett täcke som är för litet. Den här världen liksom, jo men det ordnar sig liksom, här har vi ett problem, vi bara skyller över det lite här. Men så är det ett annat område som blottas och liksom man får problem med. Och man fixar och man snurrar och, nej, det funkar inte. Det är bara Gud som kan ge oss ett liv där vi kan vila i en säng som man kan sträcka ut sig på. Det är bara Gud som kan ge oss ett täcke eller en filt som är tillräckligt stor så att vi aldrig behöver frysa i denna kosmiska kyla som finns där ute. Endast Gud kan göra det. Och vi behöver vila. Det sista jag ville nämna om är att vi ska glädjas i honom. Vi förblir i honom. Och sedan vilar vi i honom. Och sedan gläds vi i honom. Filipperbrevet 4:4 så skriver Paulus: gläd er alltid. Tänk på att när han skrev det i Kolosserbrev, eller förlåt mig, Filipperbrev, eller var det Kolosserbrev? Filipperbrev, okej. Okay. Han var i fängelse. Det är en av de så kallade fängelsepistlarna. Och jag tänkte på hur i Apostlagärningarna 16 och vers 25 hur Paulus och Silas, så att de sjöng i fängelset. Men hallå, är de tokiga? Liksom, det är väl ingen plats att sjunga. Det är en plats att vara deprimerad på. Liksom, hur har jag hamnat här? Liksom, hur ska jag ta mig härifrån? De sjöng. Och jag måste säga så här, att om vi inte gläds många gånger, det här är min personliga erfarenhet, men många gånger så måste vi ställa oss den här frågan: vad är mina prioriteter? Vad är det jag prioriterar i livet? För att när jag prioriterar, då ser vi också många gånger att glädjen kommer. Och i Romarbrevet 6:12 så står det att låt inte synden härska i er dödliga kropp. Låt inte era depraverade heter det, gener härska. Jag vet inte om någon av er har läst den här boken som pastor Stevens skrev för många år sedan, som heter Regened. Alltså om, alltså hur vi får nya gener. Liksom det här att evolutionstänkandet säger, ja, men jag är den jag är för att mina gener har gjort mig till vad jag är. Liksom, det finns ingenting att göra. Nej, men genom att börja tänka på nytt med Kristus så kan jag bli, jag är en ny skapelse på grund av min tro. Men även erfarenhetsmässigt, även rent mänskligt, så kan saker och ting förändras. Jag kan få nya gener. Jag kan börja tänka på ett annat sätt. Jag kan börja reagera på ett annat sätt i olika situationer. Därför att Gud kan också hela vår kropp. Han kan hela vår kropp. Om jag har en pånyttfödd ande, den inre människan är ny, då kan han också förändra oss rent fysiskt. Romarbrevet 6:23, som avslutning här: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. Och vi tänker oss detta som det här liksom slutliga, okej? Vi dör i synden, vi går evigt förlorade. Vi har evigt liv, vi kommer till Gud. Men faktum är att det är också någonting som är nu. Att om vi lever med synden, ja, då producerar den död i våra liv. Men om vi väljer Gud och hans gåva att leva i försoningen, ja, då ger det också liv nu. Och vi respekterar överheten i den här världen, men vi frågar inte denna världen till råds. Vet ni, för vi tror att den här boken har svaret. Vi tror att den här boken inte bara är en subjektiv upplevelse på söndag morgon. Vi tror att den här boken ger oss en komplett världsbild där vi kan förstå alla sammanhang. Allt ifrån hur vi blev till en gång i tiden och vilket syfte Gud hade med det, till vad som ska hända i framtiden, att vi ska vara med honom för all evighet. Och därför, som avslutning, så kan vi säga som det står i Efesierbrevet 5:16: ta väl vara på varje tillfälle. Och i engelskan står det att friköp tiden. Låt oss liksom ta varje tillfälle att göra gott, att göra rätt, att göra det som Gud vill. Och låt oss inte leva med en subjektiv sanning, utan låt oss leva med en objektiv sanning som Gud ger oss. Förbli i honom. Hans ord, det han har gjort, det han har gett oss, då finner vi en vila där. Och låt oss verkligen låta hans ord ha den här platsen, fokusera på det, då ger den vila. Och då kan vi också glädjas i honom. Amen. Herre, vi tackar dig för dessa tankar. Vi tackar dig för hur vi kan komma inför dig fritt på grund av vad du gjort, Jesus. Vi tackar och prisar dig, Herre. Vi ber just nu att du välsignar alla de som lyssnar. Vi tänker på om någon lyssnar som inte känner dig. Bjud Jesus in i ditt hjärta just nu, här. Han är aldrig långt borta. Trons ord är i våra hjärtan, står det i Romarbrevet 10:8. I vers 9 och 10 står det att om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, Jesus vill säga, och bekänner honom med din mun, det betyder att hålla med Gud om att detta är sant, då blir du frälst. Bjud honom in i ditt liv att bli din personliga frälsare. Vi tackar och prisar dig, Jesus, för att du ger evigt liv till var och en som tror, som en gåva. Vi tackar dig för det. Välsigna oss nu i ditt namn. Amen.